Så, dagens predikan ingår i det tema under våren som kan man säga handlar om vår relation och vår vandring med Gud. Och det är det, över tre ord, det är upp, in och ut. Och det behöver vara i balans de tre sakerna. Upp, det, liksom, det handlar om relation hela tiden, men upp, relation, ut och in. Så nu är vi i in, ut, upp menar jag. Jag snurrar till det riktigt bra här. Jag fick med alla tre ord. Det är fortfarande upp här nu då. Så det är relationen med Gud då som den här dagen handlar om också då. Så, kan vi börja och hälsa lite mer på varandra? Kan vi göra det? Bara sträcka våra... Och så ber vi dig Herre för den här dagen. Fortsätter att be och tacka för ditt ord som du gett oss. Tack för Bibeln och tack för det du har visat fram där. Och tack för korset. Och nu ber vi dig helige Ande att du uppenbarar korset för oss. Tack att du hjälper oss med det. Vi klarar det inte själv utan det är på grund av dig. Du som visar vad korset är. Tack för det. Amen. Så. Nu ska jag få ordning på alla grejer här. Vad är detta för någonting? En pinne säger nog några. Ja. Det jag tänkte på nu att vi startar med det är att vi ska tänka symbolik, symboler. Och om vi går till matematikens värld så ska vad blir det här då? Minus. Man tar bort någonting. Det är en symbol för minus. Vad är det här för symbol? Gånger. Man gångrar. Vad är det här för symbol? Det är plus. Tre enkla för att få fram symboler. Och symboler är väldigt starka. Symbolspråket är väldigt starkt. För symboler sammanfattar som inget annat, summerar och koncentrerar någonting. Och i en symbol så ryms det jättemycket kringsaker som hör till det där. Det blir som en yttre bild på allting annat som finns där bakom. Och reklambranschen, företag och folk som vill nå ut på ett eller annat sätt. Många har ju kunskap om det här med symboler. Att det är så starkt, så därför så är man noga med det här med symboler. Och man försöker att ladda symboler med värde. Man försöker att få det till så att när någon ser symbolen så det första som ska dyka upp så är det goda känslor, goda tankar. Man försöker ladda symbolen. Vi tar och tittar på det igen. Minus. Och plötsligt så blir det gånger. Och det blir plus. Vad blev det nu? Ett kors. Vad säger det här? Er. Oss. Vad händer när vi ser det här symbolen? Hur laddad är den här symbolen? Med vilket värde? Och finns den här symbolen? De två saker som ligger till grund för den här predikan ska jag säga nu i inledningen. Och sen resten av predikan är egentligen ett försök till utläggning om de här två sakerna. De två grejerna var det som kom när jag sökte och försökte förstå vad jag ska tala om. Och det första som kom var jag älskar dig. jag älskar dig. Det andra som kom var korset. Jag älskar dig och korset. Så mitt försök idag är att försöka föra samman de här två. Jag älskar dig och korset. Och överskriften skulle kunna heta Guds kärlek via Kristi kors. Och mitt mål idag är att vi åtminstone ska få en glimt av den oerhörda strålglansen som strålar ut ifrån korset. Att symbolen korset ska laddas med det värde som det har. Att det ska bli synligt för oss. För det är i särklass det bästa budskap som någonsin har getts oss. Och det finns ingen skillnad mellan symbolen och det som ligger bakom värdet. Utan det har ett sånt värde. Det finns inget att klanka ner på. Det där symbolen garanterar precis vad det står för. Men då behöver vi veta vad den står för. Vad händer när vi ser på korset? Vad kommunicerar det? Och de viktiga frågorna här nu som vi ska ha med oss. Hur hänger korset och kärleken ihop? Och i så fall, vad berör det mig? Och så kan vi också fråga, vad är kärlek egentligen? En av svårigheterna att nå fram med ett budskap, det är ju det att vi alla individuellt har en syn på saken. Vi har en mening om saken. Och vår syn på saken kan vara präglad av erfarenheter. Vi har en erfarenhet av vad det är för någonting. Det kan också vara präglat av vad vi har hört. Och det behöver inte ens vara sant. Men det kan vara svårt att nå fram med ett budskap på det sättet. Tänker det någon som ett barn som vars far har varit väldigt stygg, ondskefull kanske. Det är klart att den barnets bild av en far blir präglat av det där. Och då är det ju, vad händer då när du får höra att Gud är en god far, exempelvis. Så korsets budskap behöver lyftas fram. Vad handlar korset om? Vi behöver se sanningen om det. Så att vi kan börja få en ny bild, en ny syn. Oj! Är det här det säger? Är det här tron säger? Gäller det här mig? Ett annat exempel, tänker jag, är att det blir glidningar i begrepp. Om jag är rätt ute så tänker jag så här att förr, när vi går tillbaka i tiden, så hade ordet kärlek mer en central koppling av ansvar och vilja. Och om jag är rätt ute så tänker jag mig att vi glider mer och mer över, har gjort det, till att när vi tänker på ordet kärlek så är det mer av en upplevelse och en känsla. Att det har skett en glidning där. Och det är inte lätt då. Då blir det förvirrat. Det är inte lätt att veta vad saker står för. För om vi hör ordet kärlek direkt så klart att vi tänker någonting. Men vad är kärlek egentligen? Och vi ska då titta på korset. Att korset får stråla fram. För i korset, genom korset, så lyser Guds kärlek klarast fram. När vi tittar på korset så ser vi på verkligheten vad Gud menar. Vad kärlek är för någonting. För Bibeln säger så här, Gud är kärlek. Återigen, Vad är kärlek? Vad händer när vi hör det? Men Bibeln säger Gud är kärlek. Och tack och lov finns det en fast punkt i det här livet, och det är Guds ord. Det är bergfast. Det kan vi ställa oss på. Så vi kan tryggt ställa oss på den grunden med vår undran vad det är, och fråga Gud, vad menar du? Vad är detta för någonting? Men utifrån det så kan vi lita och tro på att Gud kommer att visa oss vad kärlek är. Om vi ska titta och försöka få en bild av kärlek, så ska vi ta och backa lite. Vi ska få en bakgrund. Och den bakgrunden innehåller två delar. Den innehåller ljus och mörker. Evangelium, vad betyder det? Glada budskapet, goda budskapet, goda nyheter. Livet, det är tvådelat på det sättet. Om det finns goda nyheter, då finns det dåliga. Och om vi kan säga vad ljus är, då har vi också upplevt mörker. Om vi är friska, ja, då vet vi att vad sjuk är. Så i evangelium, i de goda nyheterna, så ryms också de dåliga nyheterna. Ljus och mörker. Så för att få syn på korset, vad som hände där, så behöver vi få en bakgrund som Bibeln visar fram, som består av ljus och mörker. Så vi ska göra det. Vi ska gå och titta på bakgrunden. Här är den, Bibeln. Denna underbara bok. Denna svåra bok. Den boken som vi brottas med. Sanningens bok. Teologer är jättebra. För de kan visa och hjälpa oss lite hur vi ska tänka. Och hela den här boken handlar om en sak just sett. Det är ju faktiskt en enormt stor bok, så att säga. Det är många böcker. Det är 40 författare. Den är skriven över tusentals år. Men det fantastiska är att det handlar om samma sak. Det talar om samma sak. Men det är ingen lätt bok. Det är inte lätt att bara förstå allt direkt, och det är svårt att sätta in i sitt sammanhang. Men vi ska titta lite på ändå tre stycken indelningar som hjälper oss nu till att förstå korset och förstå bakgrunden. Och de tre orden som hjälper oss, det är skapelse, fall och upprättelse. Skapelse, fall och upprättelse. Ska vi säga det, för vi kommer återkomma till det. Skapelse, fall och upprättelse. En gång till. Skapelse, fall och upprättelse. Om vi tar de tre orden, så kan vi lättare sortera in och förstå budskapet. Skapelse, fall och upprättelse. Och det fantastiska är att de här tre nivåerna eller kategorierna finns i Bibelns tre första kapitel. Så hela Bibelns budskap visas fram koncentrerat i de tre första kapitlen. Så man kan säga att efter tredje kapitlet, efter upprättelsen kommer in, så handlar Bibeln om hur Gud gör när han låter den här upprättelsen ske. Så först har vi en skapelse, sen har vi ett fall, och sen har vi en upprättelse. I de tre första kapitlen visar Gud fram detta, och sen handlar hela Bibeln om hur Gud gör, har gjort med upprättelsen. Så vi ska ta titta på de här tre. Vi ska gå in lite och titta på det för att få en bakgrund som sen ska landa mer konkret i korset. använder mina stavar. Alla ser ju inte, men ändå, bara för att dela in lite här. Skapelse, fall, upprättelse. Nu får ni hjälpa mig så jag inte springer runt för mycket. Nu ska jag stå här ett tag, tänkte jag. Skapelsen börjar vi. Gud, den evige guden, den treenige guden, bestämmer sig, beslutar för att skapa. I sin kärlek så skapar han allt. Vi förstår inte hur det hänger ihop. Gud treenig, en Gud, men det är underbar sanning. Gud lever i gemenskap, Fadern, Sonen och Anden, men väljer att skapa ur ingenting faktiskt. Sån är Gud, skapar kraft och makt. Så Gud skapar universum, ger lagarna, skapar materien, tid och rum. Skapar världen, ger förutsättningar för den att finnas till. Skapar natur, växtlighet, djur och allting. Och så till slut, på slutet, så skapas en krona, människan. Och människan, var placerar Gud människan? Det här är viktigt att se från början. Vad är det Gud har tänkt? Hur såg det ut och vad var tankarna? Vad placerar Gud? Jo, han sätter människan på en plats. En lustgård, står det i en översättning. En trädgård. I Eden. Och det är lite spännande faktiskt att titta på vad Eden betyder. Det är så här att Eden kan man beskriva så här. Lyx, glädje, fröjd, välbehag, lust, njuta, prål. Ni vet, ett ord kan ju ha flera betydelser och man kan behöva ha olika ord för att beskriva vad det är. Det här var orden för Eden. Så vi ser Guds tanke, hur han placerar människan på den här platsen som innebär allt det här. Ifrån början, människan fick leva i relation med Gud. En obruten relation. Fanns ingenting emellan. Och människan fick leva i harmoni med Gud. Människan fick leva i harmoni med sig själv. Ni vet, det kan bli kaos. Det kan bli oreda i sitt eget liv. Människan fick leva i relation med varandra, Adam och Eva. Och leva i relation till naturen. Så var det från början. Skapelsen. Jag kan faktiskt göra så här och säga skapelsen. Ska vi göra det en gång? Skapelsen. En gång till. Skapelsen. Jag ska gå över för att ta vatten. Det behöver man ha. Återigen, skapelse, fall, upprättelse. Där var vi i kapitel 1-2. Nu är vi i kapitel 3. En fruktansvärd skillnad att komma hit. För vad händer här? Här kommer det en orm och börjar. Adam och Eva börjar lyssna. De börjar tänka, det där låter ganska bra det där. Vi tänker på att de faktiskt var på en plats som betydde allt det jag läste upp. Och Gud hade välsignat dem. De hade härligheten från Gud. De äter. Gud hade sagt någonting här. Han hade sagt att ät inte av ett visst träd. För om ni gör det kommer ni att döden dö. Är Gud då en riktig despot som inte låter oss ha någonting gott? Nej, alla andra träd var tillåtna att äta av. människan äter av detta trädet. Och då slår döden till. Direkt. Men de faller inte ner och dör. Det är inte på det sättet. För i biblisk förståelse så är inte död ett utsläckande av liv eller existens. Utan död är avskildhet ifrån Gud. Avskildhet ifrån Guds liv. Och det drabbar människan direkt. Förbannelsen kommer in. Harmonin är bruten. I människan är nu fiendskap. Gentemot Gud så är det bruten relation. In i sig själv blir splittring. Gentemot det medmänskliga, bruten relation, splittring. Det kommer in beskyllan, anklagelse, fruktan. Adam sprang och gömde sig. Skam. Skuld. Här ser vi de negativa nyheterna. Vi skulle kunna säga att vi ser det positiva här. Skapelsen. De två första kapitlen. Här så är de dåliga nyheterna. Och nu blir det så här konsekvensen. Vilket än måste bli en sån konsekvens. Att människa och Gud, det delas. Man behöver gå åt olika håll. Synden som heter kom in och skapade det här. Det leder till att människan blev utdriven ut ur Eden. Bort ifrån Guds ansikte. Och det satte sitt hinder också så människan inte längre skulle kunna komma in den vägen igen. Och så går vi på väg in. Nej, vänta ett tag. Vi ska stanna här. För i tredje kapitlet så finns det någonting här som har med upprättelsen att göra. För i tredje kapitlet, efter domarna har löst ut, så säger Gud någonting alldeles oerhört. Om ni har biblarna så kan ni slå upp dem eller trycka fram dem. Då ska vi gå till första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Vad är detta? Kvinnans avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Gud talar till ormen här. Och du ska hugga honom i hälen. När en orm hugger i hälen så är det för att få in sitt gift, vilket ska döda. Så här, redan här så visar Gud sin enorma kärlek. Tänk att någon vänder sig från det Gud är och ger och väljer någonting annat. Och ändå så är Guds kärlek där. Guds kärlek för människan och han ger ett löfte. Och när Gud ger ett sånt löfte så håller han det. Han har makt att klara det. Så han säger, en dag ska det komma någon som ska krossa ormens huvud. Där har vi bakgrunden. Skapelse, fall och upprättelse. Skapelse. Ska vi ta det? Skapelse. Fall. Fall. Upprättelse. Upprättelse. Skapelse. Fall. Upprättelse. Och så kom han. Den som skulle komma, kom. I den här predikan så finns det ingen möjlighet att ta in faktiskt Jesu liv. Utan bara på slutet ska vi komma in. Men innan det, så ni som har läst Bibeln, ser detta fantastiska med med Jesu liv, vad det innebär. Frihet, helande, kommer att göra bara fritt, han befriar och allting. Men vi ska ta zooma in här nu på slutet av hans jordliv. Vi ska förflytta oss framåt då. Flera tusen år. Vi har ingen aning riktigt om hur många. Vi ska zooma in till Israel. Vi zoomar in ännu närmare till Jerusalem. Och vi zoomar in en gång till en kulle. Där det hänger tre personer på kors. Det är om mannen i mitten det handlar om. Och vi har med oss frågorna: på vilket sätt kan vi få syn på Guds kärlek när vi ser på korset? Och vad är kärlek egentligen? Vi kan bevittna en dialog mellan Jesu lärjunge som ser korshändelsen och tidsresenären som kommer dit till den här platsen och undrar vad som har hänt. Det kommer alltså en tidsresenär som bara dyker upp till den här platsen nu vi har zoomat in på. Och så kan dialogen bli så här. Vad har hänt? Frågar resenären. Han blev dömd till döden, svarar lärjungen. Varför? Vissa av judarna ansåg honom ha brutit mot deras lag, och den romerska makten fann honom oskyldig men utlämnade honom till att dödas. Var han oskyldig? Ja. Vad sa han i rättegången? Ingenting. Ingenting. Han var ju oskyldig. Försvarade han sig inte? Nej. Men korset, det fasansfulla korset. Han valde det frivilligt. Frivilligt. Han hade inte behövt välja det, fast på ett sätt ändå. Han hade inte gjort något fel som gjorde att han var tvungen att ta korsvägen, fast på ett märkligt sätt anar jag utifrån vad han sa, vad han gjorde och utifrån hur han levde att han ändå måste välja att bli korsfäst och dödad. Kärleken tvingar honom. Vad menar du? Säger resenären. När jag hörde honom tala upplevde jag en våg av kärlek, renhet och ljus skölj över mig. Det var som att han läste mig som en öppen bok och såg mig som jag var. Hans blick var på samma gång ohyggligt skarp och blottläggande, men inte för en sekund fördömande och bortstötande. Han var som ett lamm och lejon på samma gång. Det var som att han såg rakt igenom mig. Han såg mitt inre som det verkligen var. Jag kände mig verkligen sedd för första gången i mitt liv. Hans blick var fylld av bekräftelse, godhet, barmhärtighet och förståelse. Jag förstod direkt att han visste allt om mitt liv. Det var som om hela mitt liv, från det att jag blivit född och fram tills nu, fanns i hans vetskap. Jag visste att han hade sett mig de gånger i mitt liv då jag blev föraktad, utfryst, missuppfattad och felaktigt bedömd. Han hade sett alla gånger då andra människors kärlekslösa handlingar hade skadat mig. Han förstod att frånvaron av sann kärlek i mitt liv hade påverkat hur mitt liv blev. Men han såg också mina mörka sidor. Han såg att vad andra gjort mot mig, det har jag själv gjort mot andra. Själviskheten, avunden, högmodet och hatet, orenheten fanns hos mig också. Han såg mina hemligheter och det jag skäms för att berätta om. Han såg de mörka tankarna och de starka drivkrafterna hos mig som ville få mig att göra det jag inte vill göra. Fast ändå så vill jag göra det. Det finns en dubbelhet i mig som jag inte vet vad jag ska göra av. Men om det fanns någon som hade svarat till detta, var det han. Jag kan inte titta på korset, säger resenären. Vad händer? Vad upplever de? Först gisslingen. Brottslingen blir slagen med en piska på ryggen. I piskan finns, för att göra smärtan än intensivare, spikar och bitar av ben. Den pryglade blir ofta pryglad mot en pelare. Hela ryggen kan rivas upp av detta. Det händer att offer ibland dör av denna prygling. Kroppen blir naglad fast vid korset via spikar i vardera handen och med spikar i vardera foten, eller en spik genom båda fötterna. Den fastnaglade kroppens position gör varje rörelse outsägligt smärtsam. Spikarna är genomdrivna genom händerna som är fulla av nerver och senor. Och rörelsen av att lyfta upp kroppen för att kunna andas förorsakar intensiv smärta. Såren inflammeras, går gradvis över i kallbrand och feber. Feber som uppstår bildas av sår, förvärras av exponeringen av vädret, avsaknad av vatten och den smärtsamma onaturliga positionen i kroppen. Kramper, törst, svält, sömnlöshet, brännande feber, stelkramp, lång ihållande plåga, kallbrand, ångest, skam, hån, förakt, övergivenhet. Han gör det för dig och mig. Medan som här beskrivningen får sjunka in, så ska vi lyssna till en sång om korset. Så fortsätter predikan efter sången.
En tidlös plats. Det finns en ström, en nådens ström, så djup och varm. Där kärleken ifrån Guds famn som en flod den strömmar fram. Det finns nåd, barmhärtighet vid Jesu kors. Där min själ har frid med Gud, förlåtelse. Där kärleken ifrån Guds famn som en flod den flödar fram. Vid ditt kors, börjar livet för mig. Jag ser upp till dig, överlämnar mig. Röde kärlekens färg, rött blod som rann. All min synd försvann, all min synd försvann. Jesus. Kärleken ifrån Guds famn som en flod, den flödar fram. Vid ditt kors börjar livet för mig. Jag ser upp till dig, överlämna mig. Röde kärlekens färg, rött blod som rann. All min synd försvann, all min synd försvann. Vid ditt kors börjar livet för mig. Jag ser upp till dig, överlämna mig. Röde kärlekens färg, rött blod som rann. All min synd försvann, all min synd försvann. Här jag har mitt hopp, här på helig mark, här jag böjer mig inför dig. Här en öppen famn, här du gav mig liv, här jag böjer mig inför dig. Här jag har mitt hopp, här på helig mark, här jag böjer mig inför dig. Här en öppen famn, här du gav mig liv, här jag böjer mig inför dig. Vid ditt kors börjar livet för mig. Jag ser upp till dig, överlämnar mig. Röde kärlekens färg, rött blod som rann. All min synd försvann, all min synd försvann. Vid ditt kors börjar livet för mig. Jag ser upp till dig, överlämnar mig. Röde kärlekens färg, rött blod som rann. All min synd försvann, all min synd försvann. Jesus.
När vi ser på symbolen korset, vad ser vi då? Vi ser grundläggande två saker. Ett, vi ser vem Gud är. Och två, vi ser vem vi är. Vi ser vem Gud är på det sättet att han hänger fastspikad på ett kors. Vi ser vad den sanna, verkliga kärleken är. Den kärleken som ger sitt liv. Det är den guden som syns när vi ser på korset. Men vi ser också vem vi är. Hur då? Jesus tog vår plats. När vi ser Jesus så ser vi inte bara vem Gud är, utan vi ser vem vi är. Vi skulle ha hängt där. Bibelns budskap. Vi kommer ihåg ljus och mörker. De goda och de dåliga nyheterna. De dåliga nyheterna är att vi människor går runt med en dödsdom över oss. Varför då? Jo, för att vi har överträtt lagen. Vi har begått brott. Om vi tänker på en vanlig situation, när vi gör något som är mot lagen, så blir man skyldig. Man bär på en skuld. Den skulden måste betalas. Hela lagsystemet handlar på det. Hela rättfärdigheten vilar på det. Men vi kan inte betala. Ingen människa kan betala för det den har begått, det brotten har begått. Hur är det möjligt att det kan vara så? Vi är ju så vana vid att straffet utmäts. Man får sitt straff och så kommer man ut och så är man fri igen. Men syndens sanning, och, eller inte syndens, Bibelns sanning och Bibelns allvar säger de dåliga nyheterna att det finns ingen som kan betala. En kunde betala. Jesus. Jesus levde ett liv där han aldrig syndade. Alltså kunde han låta sig hängas här istället för dig och mig. Hans död blir vårt liv. Men när vi pratar om det på detta sättet, då kan det ju bli så här att man tänker, det där kan inte stämma. Jag kan inte tänka mig ett sånt budskap kan stämma. Jag är ju ganska snäll, ganska hygglig prick. Jag sköter ju det jag ska sköta. Jag har väl inte gjort speciellt mycket. Visst, jag gör saker ibland som kanske inte helt är regelboken, men så här. Men då är det så återigen, som är ord och begrepp, att vi har inte riktigt kontakt med ordet synd. Vi använder det i dagens läge mer som, vad synd att du missar bussen. Nu missar du det mötet. Jättesynd. Eller synd att det regnar idag. Jag hade ju tänkt att spela fotboll. Vi behöver få lite bibliskt perspektiv på synden. Och jag ska läsa, precis som vi läste om Eden, eller hörde om Eden förut. Det finns massa olika ord för det, för att beskriva vad synd är. Ur gamla och nya testamentet så låter det så här om synd. Att missa målet. Att driva bort från målet. Rebelliskhet. Revolt. Avsiktligt felaktigt beteende. Att begå ogärning. Gå vilse från rätta vägen. Att handla ondskefullt. Moraliskt och andligt fördärv. Sammanfattningsvis så kan vi säga så här om synden, att det är en brott mot Guds lag. I första Johannesbrevet kapitel 3 och vers 4 står det så här: var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. Vi skulle kunna kalla Guds lag, som den högsta lagen, som kärlekens lag. Så kan vi benämna den. Den högsta formen av lagar. Bibeln säger så här i Galaterbrevet: hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska det nästa som dig själv. Så vi kan kalla Guds lag, Guds standard för kärlekslagen. Men hur går det då ihop med att jag tycker jag är ganska så okej, ganska så skötsam, och korsets budskap? Vi har en straffdom över oss. Jo, det finns ett glapp emellan hur vi tänker ofta om synd och fel och mot Guds standard. Guds lag går så enormt mycket djupare och längre än vad vi kan förstå. För den berör skapelsen och hela livet. För livet kommer från Gud. Skapelsen kommer från Gud. Och allt som kommer av Gud är per definition värdefullt. Hur skulle det kunna vara ovärdefullt? Finns inte ordet, men allt är värdefullt, för det är av Gud själv. En människa exempelvis, hur ska vi värdera en människa? En människa är enormt värdefull. Och när vi begår en överträdelse, en synd, blir vi skyldiga. Det uppstår en skuld som ska sonas, betalas. Saknar den att i Guds standard så är synden så påtaglig. Och vår standard är kanske mer som vårt rättssystem, och hela vår lag är ju ifrån, mycket ifrån Guds tio, Guds bud. Och om vi rör oss innanför dem så tänker vi, ja men nu är det okej. Nu är det bra. Vi håller buden, vi håller lagen. Men den lagen är från Gud. Det är inget fel på lagen. Men lagen egentligen, varför den kom, det var för att den skulle pressa fram det som finns i människans hjärta. Synden. Det var därför lagen kom. Det var därför Gud gav lagen. För att vi ska försöka hålla den. Och så klarar vi inte att hålla den. När Jesus kommer så skärper han lagen. Han tar inte bort den, utan han skärper den. Så de som trodde att de var rättfärdiga, att de höll sina för lagen, då säger han ett exempel: om du tittar på en annan kvinna med åtrå, då har du brutit hennes äktenskap. Han kallar sådana saker som vi inte blir straffade för, när vi utför dem så kallar han det att vi är faktiskt skyldiga att dömas till döden egentligen, är vad han säger för dem. Så breddas bilden genom korset. Vi i vår natur, vi krymper den gärna till att det ska bli okej. Vi är ganska... Korset, evangeliet, visar fram mörker och ljus. De två sidorna, de dåliga nyheterna och de goda nyheterna. När du får göra det, då ser vi på korset, då ser vi, där har vi vår räddning. Vi ser vem Gud är. Han har klivit upp, han har gått upp på korset. Vi ser vem vi är. Jag skulle ha hängt där. Det är symboliken, det är korsets symbol. Och det är den vi önskar att vi ska få ta till oss mer och mer. Och det är den min önskan är att den ska få sätta sig i mig och i oss. Så vi lever i ljuset av korset. När vi ser korset så ser vi detta. Vi ser kärleken. Det här är en av sakerna där det är evangelien för oss, det Gud gör. Han sonar, han betalar skulden. På korset, när vi tittar på korset, så det är betalt. Det är evangelium. Det är en av sakerna som lyser fram i ordet över korsets betydelse. En annan de fantastiska sakerna, vi skulle kunna ta upp många är klart, men det är ju att skulden lyftes av. Men om en skuld lyfts av så kanske det inte räcker hela vägen, utan det är frågan vad som är hjärtat. Om jag blir förlåten, då är det ju bra, då är jag förlåten, jag är fri. Men om i mitt hjärta finns att jag vill göra det där igen, ja, då finns ju ett annat problem. Vad Gud gör är att han tar itu med det också på korset. På korset så spikas den gamla syndanaturen fast. På korset så dör, kan man säga, i Kristus, i Jesus. I Kristus, vi går med i hans död. Så den där makten, den där syndanaturens makt, den bryts. Det är ännu en sån fantastisk sak som lyser fram ifrån korset. Den där makten som ville göra det där, som ville göra det, som drev oss att göra det som vi inte ville göra, är bruten genom korset. Den togs ner i graven. Ungefär som om vi skulle tänka oss bilden faktiskt av en död person. För Bibeln använder den bilden. Så är vi i Kristus efter korset gentemot synden. Vi är döda från synden. Den har ingen makt över oss. Precis som en död kropp inte kan kommunicera, inte kan agera med livet, reagerar inte på impulser, tar inte emot, ger inte ifrån sig någonting. Man kan inte liksom få kontakt. Så är det med synden i korset, genom korset. Vi är döda för synden. Det finns så mycket mer. Jag bara nämner några saker som Bibeln lyfter fram utifrån korset, vad Gud har gjort genom korset. Genom korset får vi ett rent samvete. Korset ger oss heliga, fläckfria. Korset för att uppnå alla goda saker Gud har tänkt för oss. För att ta bort fördömelsen från oss. För att uppfylla lydnaden till lagen, Jesus alltså, så blev det oss till rättfärdighet. För att rädda oss från den slutliga domen. För att hela oss från moralisk och fysisk sjukdom. För att ge evigt liv. För att befria oss från den här onda tidsåldern. För att föra oss till Gud. för att befria oss från slaveri av synd. Jesus via korset blev den port genom vi kan komma till Gud. Avslutningsvis. När vi ser på korset, denna symbol, så ser vi vad Gud har gjort för oss. Vi ser vem vi är. Vi ser fallet och före det skapelsen, och vi ser upprättelsen. Vi ser de goda nyheterna och vi ser de dåliga nyheterna. Skapelsen. Ingen synd, inget brott. Från himlen ner till jorden. Flöde av Guds liv och gemenskap. Fallet. Gemenskapen bryts. Avskildhet ifrån Gud. Förbannelsen löses ut. Ett straff behöver utmätas. Jesus kommer. Vad han gör är att han ger oss upprättelse. Idag har vi inte pratat någonting om hans uppståndelse. Det finns inte tid och rum för det. Men det är ju givetvis en del av hela bilden. Det Jesus gör, att han via korset, det som är egentligen förbannelsens plats i judendomen, är ju det förbannade, den som är upphängd på trä. Det är ju förbannelsens ställe. Men via korset så för han oss in i upprättelse. Skapelse, fall och upprättelse. Kom ihåg vad Gud sa i början. Genom kvinnans avkomma ska det komma en som ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det som sker på Golgata kors. Allting summeras och samlas här. Allting görs upp här. Golgata kors. Och Golgata. Det betyder huvudskallen. Vem skalle var det som skulle bli krossad? Skapelse, fall och upp. Kristus upp till himlen, rättelse. Skapelse, fall och upprättelse. Jag vill alldeles till slut bara anknyta till en bild. Ytterligare en bild som Bibeln visar oss på hur vår situation är. Det var den texten som Linda läste från början med skuldebrevet. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Detta är ett skuldebrev. Ett skuldebrev kunde på den tiden som det skrevs, den här texten, var något som satt utanför fångens celldörr uppspikat. Här var anklagelsen varför fången satt fängslad. Det är det skuldebrevet som Paulus tar upp om. Han har strukit ett streck över det. Gud har tagit av det, tagit bort det ifrån cellen. Och hängt det. Spikat fast det på korset. Amen, säger vi.